With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Hej Karin.
Hej Peppe.
Vad har du läst i veckan?
Jo, förstår du. Jag har läst en enda bok och den läste jag i ett streck på förekommen anledning. Vet du vad den heter?
Men får jag bara säga, det är ingen skam att bara läsa en bok i veckan. Det är ganska mycket ändå.
Nej, precis. Och den handlar faktiskt om att prioritera och sortera i livet. Och den heter The Magic of Not Giving a Fuck av Sarah Knight. The Magic of Not Giving a Fuck och Ändå Få Ut Mer av Livet av Sarah Knight. Det här är faktiskt en svensk översättning som jag läste.
Men vet du vad, jag har lyssnat på en podcast där någon diskuterade den för ett kanske, alltså en amerikansk podcast.
Ja.
Där, jag kommer inte ihåg vad den hette, men det är liksom två kvinnor som testar olika självlevsböcker. Vi har talat om den tidigare i podden
också. Ja, just det,
också.
Den är underbar.
Okej, men berätta, vad tyckte du?
Jag tyckte att den var jätterolig. Precis som många andra självhjälpsböcker så fattar man grejen precis i början och sen så är det bara en enda lång upprepning av grejen. Ja. Men ibland är det lite terapeutiskt att få den där upprepningen, och om det dessutom är skrivet på ett humoristiskt sätt så blir det ju, det blir liksom ingen plåga. Jag ska ärligt säga att jag satt på ett flygplan på väg till USA, och då har man ju ändå, vadå, 6 timmar, 7 timmar på sig om man ska till östkusten och sitta och läsa. Men jag satt ändå och bläddrade igenom en stor del av slutet av boken för att jag tyckte att nu är vi klara. Men det var ändå en behållning att få höra fler människor som liksom, vad ska man säga, som stämmer in i den här känslan som du och jag brukar prata om, så här, varför bryr vi oss så himla mycket om vad andra tycker? För det är egentligen det det kokar ner till. Och Sarah Knight, alltså vad ska man säga, författarbiografin på henne, att hon lämnade sitt jätteframgångsrika förlagsjobb i New Yorks publishingvärld och för att bli frilansare, och då liksom öppnade sig, eller då fann hon nyckeln till ett bättre liv, och det var att hon skulle börja skita i saker, rent ut sagt. Att hon inte orkar bry sig om så här, kollegor som vill att hon ska sjunga karaoke med dem, och vänner som vill att hon ska gå på deras så här, poesikvällar.
Baby showers.
Ja, baby showers. Check på den. Jag hatar själv baby showers. Nu är jag så pass gammal att jag förhoppningsvis aldrig mer blir bjuden på en sån. Men under några år när jag bodde i USA där i fertil ålder så var det ju helt förfärligt att behöva utstå en hel söndag med jättefula rosa grejer och dricka liksom te. Det var inte ens, vi andra fick ju dricka någon alkohol, i alla fall på den tiden, eller i Boston, det var väldigt prudentligt där. Och så skulle man över massa helt meningslösa saker, medan killarna fick typ vara ute och så här, dricka öl, eller ja, jag vet inte fan vad de gjorde. Men
hör du, finns det också i Finland finns det en sån tradition att när man har fött, en kvinna har fött ett barn, så då drar männen ut och röker cigarr och dricker whisky för att fira det. Finns motsvarande i Sverige?
Nej, inte så mycket. Det skulle nog vara lite sådär oskönt. I alla fall inte i den kultur där jag har vuxit upp så förväntas alltså, det nog att mannen ska vara hemma med och ta hand om sitt barn och sin kvinna.
Otroligt okänt.
Ja, jävligt
okänt. Man bara, hej, här 3-4 kilogram kom ut ur min vagina. Och så sitter man där och liksom skakig och har blött en massa. Ja. Och sen drar en snubbe ut och dricker whisky och röker cigarrer. Det är ju liksom, det är ju det värsta. Det är ju liksom okänt. Är ju bara början man bara, på att beskriva
skulle jag kunna få lite hjälp här med det här liksom blodet som fortfarande forsar ut ur mig, eventuellt det här barnet som du och jag har skapat som ligger och skriker, eller de här brösten som håller på att explodera, eller valfri annan. Han bara, nej, jag är ute och dricker sprit med grabbarna. Hur som helst, baby showers, de är ju såklart på stryklistan, men hon listar också en massa andra roliga fenomen. Den är väldigt amerikansk. Det är en del saker som man faktiskt inte behöver dras med i Sverige, typ baby showers och typ så här, ni måste du vet, säger jag, du bor ju för 17 i det här landet. Det är ju en stark kultur kring välgörenhet, utifrån individen, alltså charity snarare än, eller vad kallas det, snarare än att det finns organisationer som samlar in pengar till välgörenhet, så är det så här, jag gör mitt, jag springer ett lopp mot cancer, kan du chippa in här och sponsra mig, så här crowdfunding liksom.
Exakt så är det.
Och det där har ju liksom helt barkat iväg, så att varenda kollega och hens barn och fru och svåger och syster ska springa olika lopp eller cykla olika grejer och man ska liksom rädda olika pingviner och björnar och de olika sjukdomar, och till slut så har man inga pengar kvar.
Och det är som social press på att göra det. Att det är liksom nästan ett sätt att umgås. Och det sjuka, när vi flyttade hit tänkte jag att det var liksom att gud vad amerikanerna är generösa, så fint att man gör sånt här. Men det är liksom istället för att det är någonting, eftersom det inte finns liksom skattemedel som täcker ganska. Men det finns ju, det handlar ju inte alls om bara om pingviner, utan det kan ju handla väldigt mycket om skolgrejer också. Att man, föräldrarna samlar in och ordnar en massa jippon för att samla in pengar för skolan, för att man ska ha en bättre skola. Och det kan jag tycka så där kul vid en första anblick, men det är ju otroligt tragiskt egentligen att ju mer pengar föräldrarna har, desto bättre skola. Det finns liksom ingen stat som ser till att barnen får en någorlunda jämlik skolgång i USA.
Och rika föräldrar som också då kan köpa sig tid eller så, råd att vara med och baka de här kakorna och sälja de här grejerna och hålla på. De får ju då brownie points så att säga, för att de gör allt det här. Det är rätt roligt, för det är så uppenbart skrivet av en person som är i så här, du vet, 30-årsåldern i en fast relation men inte barn än, för att hon tycker ju också att för jag menar, efter 40 och så, okej, man har inte så himla många kompisar som gör så här poetry readings och kom och titta på min liksom experimentella teaterföreställning här, så att det slipper man ju gudskelov. Utan det är väl snarare så här att nej, jag orkar inte lyssna på dina barns alla så här universitetsmeriter eller sportmeriter eller vad det nu är. Vi pratar väl om renoveringar eller vad vi nu gör, vi medelåldersmänniskor. Men hon är ändå väldigt rolig, och jag önskar kanske att jag hade läst den här boken när jag var då i 25-30-årsåldern och var så här lite mer socialt ängslig. Nu är jag ganska bekväm med att alltid tacka nej till jobb, AV och såna saker. Jag gör inte det helt enkelt. Jag har annat för mig.
Finns det någonting du tog med dig? Finns det någonting som du kände att det här lärde jag mig av att läsa den här boken?
Ja, jag tycker att hon har rätt roliga så här, konkreta råd på hur man kan hantera familjen då. Också kanske amerikansk, eller ja, det är säkert relevant här också, men i ett polariserat samhälle där i en släkt, och med familjen menar hon ju då en släkt så att säga. Så att moster kanske röstar på det partiet och faster på det partiet, eller pappa och mamma på olika, och sen så kan det bli väldigt infekterat. Det är också olika religioner som krockar i släkten eller om man gifter sig. Mm. Hon lägger ut texten rätt mycket kring bröllop. I USA så är det ju ofta 3 dagars bröllop och man måste flyga väldigt långt och det kostar väldigt mycket och det är massa aktiviteter och sådär. Men även då de här ganska jobbiga situationerna när man inte håller med eller man tvingas in i en obekväm situation för att familjen har en viss tradition. Och det är ganska befriande att läsa att hon väljer helt enkelt att nej, nu gör vi så här. Vartannat år åker vi dit på Thanksgiving eller julen och vartannat år åker vi dit. Och det är absolut inte förhandlingsbart utan det bestämmer vi, jag och min man, punkt. Och om min morbror den och den börjar fälla otrevliga, främlingsfientliga liksom, kommentarer vid middagsbordet, då kommer jag säga till att det här gör du inte, eller så ses vi aldrig mer igen. Eller om den och den börjar bråka om någon politisk fråga så säger jag så här, vet ni vad, jag tycker om er båda två, men det här kommer inte, den här diskussionen kommer inte ske här i mitt hem, punkt. Bara vara tydlig.
Var det du som sa i förra avsnittet, eller pratade om det här, att mod är någonting som man övar upp? Att när man säger emot någon, det var, om det är den där farbron vid middagsbordet.
Jag önskar att det var jag som hade sagt det, men det var Jonas Gardell och jag upprepade det. Men jag tycker att det är väldigt klokt.
Ja, att det känns läskigt första, andra och tredje gången, men sen är det faktiskt vad det värsta som kan hända när man säger emot en rasist. Liksom.
Ja, jag har själv faktiskt börjat försöka att ta bort nog och tyvärr och kanske och möjligen och sånt ur sms och såna här saker när jag inte håller med eller när jag inte vill någonting. Mm. Utan nej, det passar inte eller det är inget för mig. Inte så här, förlåt, ursäkta, det kanske inte riktigt stämmer överens med det jag hade tänkt mig tidigare för att bla bla bla. Så där kan jag hålla på i all oändlighet. Liksom, varför?
Ja, det måste jag öva på. Det har varit så hemskt när Magnus har jobbat. Jag har varit tvungen att både lämna av och hämta vidare på skolan. Och då är det verkligen som om man är ett flugpapper. Det är en massa andra mammor kommer och vill att man ska ordna playdates eller att deras barn ska få komma med en hem.
Flugpapper, det var roligt. Ja.
Och jag liksom, och jag bara måste öva mig på att säga nej, det går inte. För att jag orkar verkligen inte ha liksom barn hemma hos oss varje dag. En eller 2 gånger i veckan, max tycker jag. Nu i fredags, då, alltså jag var så trött, Maj-Lis hade sovit dåligt och då hade jag också sovit dåligt. Så jag bara keps över huvud, solglasögon på. Och sen när mammorna kom så kände jag mig som Nemo i The Matrix. Du vet, den där cool scenen i slow motion bara vikar undan för de kulorna. För det var... Ja, men då borde man ju istället för att ducka borde man bara raka ryggen säga nej, tyvärr passar det inte nu. Man kan ju säga nej på ett vänligt sätt också. Det betyder ju inte vara en diss.
Du kan ju också säga att det passar inte för att jag jobbar, om du vill. Liksom vara ännu tydligare. Men egentligen ska du inte behöva ge någon slags...
Nej.
Det kan ju vara så här, det passar inte för jag vill måla tånaglarna eller ta ett bad. Kan det ju också vara lika...
Ja, men de ska väl skita i varför det inte passar. Mm.
Men jag tänker att det kanske är en kultur där inte alla mammor jobbar. Och,
nej, verkligen inte.
De kanske ibland behöver få upp ögonen för att det finns mammor som då behöver ratta alla de här sakerna.
Fair enough. Så sant.
Ja, de borde säga så här, ja, men då tar jag jättegärna hem Vidde hem till mig. Eller Maj-Lis.
Ja, precis. Nu. Ta hela paketet,
men är det inte liksom? Så? Jag trodde det var en så här oskriven idé. Är du den föräldern som frågar om ditt barn ska ha en playdate med någon annan förälders barn, då är det ju så att det är du som tar hem barnet. Den som frågar
tar hem
barnet.
Ja, men det trodde jag också.
Så är det i Sverige i alla fall.
Exakt.
Absolut.
Ja, nej, men det trodde jag också.
Hej, kan mitt barn gå hem till dig så jag får en ledig eftermiddag? Den är lite oskön faktiskt.
Ja, det ska bli min egen uppgift. Nästa vecka är jag på bokmässa i Sverige, men veckan efter det hoppas jag klart att Magnus hämtar och lämnar. Men jag ska öva mig på att säga nej. Nej tack. Man kan säga det glatt också.
Ja.
Får mitt barn komma hem till er. Nej tack.
Tack men nej tack. Då låter man som ett psycho. Typ så här, jag hatar ditt barn.
Och en gång för ett par veckor sen kommer mamma och när mammans, alltså det yngre barnet är med. Och så ville hon dricka te så att hon var tvungen att gräva fram. Hon var så britt givetvis.
Åh oh, gud vad jobbigt. Så här, tedrickare. Kan inte dricka ett jävla kaffe?
Ja. Men det är jag som är, det är jag som en mes. Jag har liksom faktiskt inga problem att säga mot gubbar som vill bråka om, som liksom har sunkiga åsikter kring sexism och rasism. Är det någonting som, ja, men någonting fegt i mig när det handlar om andra mammor på skolgården?
Men det är för att det någonstans sitter en liten redaktör som säger så här: du får inte vara en dålig mor, du får inte framstå som en dålig mor.
Men visst är det så.
Och bara liksom viskar in i ens öra så här: akta dig nu så att ingen tror att du är en dålig mor. Helt psycho, kan inte den där lilla jäveln bara dra? Jag vet att jag är en bra mamma.
Men det handlar att man ju var liksom en kysst typ, man vill säga att men vad fan, vad skönt för den mamman liksom, då kan hon få en ledig tid. Att man vill ju ställa upp och vara den där... Ja, men ställa upp det eviga, ställa uppande. Det får man fanns... Alltså det är ju, såklart är det också bra att ställa upp, jag menar inte det. Men någonstans måste man ju också prioritera sig själv och sina egna eftermiddagar. Och inte vara den som... Den kyssta typen hela tiden.
Idag har båda mina barn varit hos vänner. Där föräldrarna liksom typ smsade på morgonen och bara... Vill Alice komma och leka? Vill Amanda komma och leka? Och jag bara, ja! Det tog typ en nanosekund. För att jag hade jättemycket att göra idag. Och det var ju toppen.
2 minuter senare var du ute på deras gård. Bara,
ja, precis. Här är vi! Nej, men det var underbart. Och jag är väldigt tacksam och skrev snälla tack sms till de föräldrarna.
Ja.
Men det var väldigt gulligt.
Hör du... Ska vi tala om böcker?
Ja, vad har du läst i veckan? Du måste ju ha läst tonvis med böcker inför bokmässan.
Alltså jag läser så otroligt många böcker för alla samtal jag ska moderera. Och jag känner verkligen att de flyttar in i varandra allihopa.
Det vore men väldigt kul om du någon gång bara började på fel bok i ett samtal.
Ja. Är du som skriver den här fantasyboken om tomtar? Man bara, nej, jag skriver om unga män i Stockholm.
Ja, som man kan kalla tomtar.
Kanske samma sak.
Ja, precis. Du skulle ju rädda det så bra.
Ja. Men jag har faktiskt läst en bok som inte som jag bara så här nöjesläst, eller jag det har varit ett stort nöje att läsa de andra böckerna också, men en som inte har något med, som jag inte ska ha något att göra med på bokmässan. Och det är Maria Maunsbachs Bara ha roligt. Och jag följer henne på Twitter för hon verkar vara en rolig person. Och så beställde jag hennes bok och läste den och jag tyckte väldigt mycket om den. Jag sa att hon själv beskrev den på Twitter som anti-romance. Och sånt måste man ju älska. Det handlar om Lydia som bor i Malmö och hon är 26 och hon känner liksom att hela hennes folk börjar para ihop sig liksom. Den här parnormen blir liksom, det är som en snara som dras åt och allt fler människor försvinner och hennes vänskapskrets för alla hemma och myser med sina älskade partners. Och hon är själv singel och hon har aldrig varit riktigt kär i någon. Och så träffar hon en man som är lite äldre, han är 35, han är skild och har en dotter. Och hon liksom, det är inte precis kärlek i första ögonkastet, men hon bara fan... Man får fan jobba på det här. Kanske det blir någonting om vi bara kämpar lite. Alla vet ju att kärleken inte är enkel. Och det blir på något sätt... men det här är en historia om hur huvudpersonen försöker liksom bygga ett liv enligt mallen. Hon är så här att men fan, man ska vara i ett parförhållande, man ska gå och handla tillsammans, man ska typ lära sig skratta, man synka sin humor och synka sina tankar. Och hon kämpar jättehårt. Och den här mannen, Johannes som han säger, han är ett sånt jävla as. Alltså hans sämsta egenskap är att han är otroligt snål. Han är den där som bara köper reapriser och liksom räknar ut exakt vad allting kostar. Det måste ju vara en av de mest oattraktiva egenskaper en person kan ha.
Ja, det är faktiskt vidrigt. Det är då den sämsta. Nej, det finns ett annat värre sätt att vara snål på. Och det är ju de som inte... Liksom, som försöker smita undan och betala notan och sånt där.
Ja.
Men de två
sånt
att
äta
är liksom,
det nästa gång.
Ja. Fy fan.
Ja. Och som man ser att det blir liksom ett mönster. Man bara, men fan om du inte har pengar nu så är det okej. Okay, då kan jag bjuda liksom. Men man känner alltid att det är den som inte köper rundan. Mm. Ja. Och så det finns en scen där de har sex. Hon, den här Maria... författaren Maria Maunsbach, hon har jobbat som programledare och haft ett sex- och samledarsprogram på P3. Hon skriver väldigt bra om sex.
Är det den här Ligga med P3 eller som hon har haft?
Jag tror det är den, ja.
Det var ju jättebra. Jag har hört det någon gång.
Men verkligen, jag tror det är säkert därför att man känner att hon är van att det är som inte så där explicit porrigt, men det är liksom på något sätt väldigt realistiskt skrivet. Och så handlar det också om det här, så är det en gång som han verkligen vill ha sex, hon vill inte ha sex, och du vet, chatsexet.
Mm.
Som man, jag känner att när jag var 26 år existerade inte ens begreppet chatsex, utan det var bara, ja men, det
är väl så här det är liksom, ja precis.
Ja men man bara gick med på det. Mm. Det är så mycket som har hänt tycker jag på sista tiden, ja. Liksom en massa aha-upplevelser. Och det här, och så, men hon är liksom 26, hon är medveten, hon har vuxit upp i liksom MeToo och Times Up-eran, och hon bara, fan, det här är inte okej, liksom, det här ska jag verkligen gå med på det här. Men för att på något sätt rättfärdiga den här akten, så då säger hon till att hon själv får orgasm, för då har hon på något sätt, trots att det är helt mekaniskt, så känner hon att okej, då kan hon i alla fall känna att hon fick någon njutning av det här, och på något sätt nöd och näppe.
Men jag fattar den logiken, jag fattar den. Det är liksom någon slags...
Trots att det fortfarande är liksom chatsex. Ja. Sina,
ja, men, trots att hon egentligen inte hade lust, ja. Ja.
Exakt. Och det är... Ja, men och han chattar på att hon ska träffa, för han vill liksom också ha ett förhållande, men han är inte riktigt så kär i henne. Han vill jättegärna att hon ska träffa hans dotter, och där sätter hon liksom stopp. Hon vill verkligen inte det. Och... Ja, men det är en väldigt oromantisk historia, men och han är så, det enda som jag, så min första reaktion var så att, men hur kan hon verkar ändå vara så smart och på något sätt bra typ, alltså hur kan hon vilja vara ihop med en sån här otroligt tråkig gubbe på 35 år? Men sen slog det mig att det kanske, alltså det finns så många otroligt bra kvinnor som är ihop med så tjaskiga män, så det är ju kanske bara helt verklighetstroget.
Ja, oh ja.
Men hur många liksom superbra killar känner du som är ihop med liksom riktiga ass till liksom rövhattar till kvinnor? Ja, jo, men det är ju alltså, vanligare det, andra hållet.
Jag ska säga att det finns ett par stycken sådär, ja. I liksom den perifera bekantskapskretsen. Så det är absolut, så existerar ju fenomenet när man bara liksom, what? Vad gör du, människa?
Ja.
Det finns så många härliga kvinns där ute, vill man bara säga. Framför henne, nej det vill man inte.
Ja.
men det motsatta är ju vanligt, det ska jag säga, tyvärr.
Ja.
Och vad framförallt, jag tycker nu när folk liksom kanske har skilt sig och hittat, kanske hittat någon lite rättare ibland, så i synnerhet när det gäller de här kvinnorna som vars män har lämnat dem för någon yngre, Så blir det ju tyvärr så att då hamnar, om man tänker sig, den yngre kvinnars kompisar är förmodligen precis just de som vi var, som var så här, men vad i helvete håller hon på med den där gamla gubben? Medan för oss som är då kompisar med den lämnade äldre kvinnan, som då ofta träffar en jäkligt härlig, trevlig kar som är snäll mot henne och ser henne och så vidare, då är vi så här, ja, applåd, liksom.
Ja.
Så att det kanske finns någon slags kosmiskt mönster i det där.
Men hör du, läste du, talade vi förra veckan om Åsa Beckmans, den här varför yngre, äldre män vill ha yngre kvinnor.
Nej, men jag har läst den med stort intresse, och jag, om jag inte skickade den till dig, så var det förmodligen för jag tänkte att du har redan läst den.
Ja, men jag tror att du skickade den. Ja. Ja, men antagligen både och. Jag älskar förresten, du skickar artiklar till mig. Otroligt härligt att vakna upp på morgonen, och så finns det Karin Gide skickar den här texten till dig.
Ja, vad kul.
Men då tänkte jag, alltså jag läste den, och då skriver, då, i den första krönikan skrev hon ju liksom om det här fenomenet, bara yngre män och, alltså yngre kvinnor och äldre män. Och också nuddar vi den här liksom aspekten att det är väldigt sällan som en svetsare blir ihop, alltså en arbetarklassman, en svetsare till exempel, blir ihop med en yngre kvinna, utan det finns också någonting.
En yngre kvinna som är typ advokat eller läkare eller har något annat dyrt jobb.
Mm. Nej, precis. Och sen i det nästa så hade folk skrivit in, alltså män hade mejlat in och förklarat varför de vill ha yngre kvinnor. Det fanns både liksom riktigt äckliga liksom, eller sådär, hej, jag vill bara ha en slät kvinna, jag vill ha en slät vagina liksom, kunde vara en förklaring. Men den andra skrev in och sa att det här är kärlek, och det är otroligt pinsamt att jag är en sån klyscha liksom, men jag är bara så kär i den här kvinnan. Och då skrev jag om det här på bloggen och så var det någon som kommenterade och skrev att men det finns ju också en tendens för, eller det blir vanligare med liksom äldre kvinnor som skaffar sig yngre män, alltså 40 plus kvinnor som har 30-åriga pojkvänner. Men alltså då tror jag att det är så här, ni som lyssnar får korrigera mig om jag har fel, men jag tänker så här att om man grovdrar det så är det en yngre kvinna för många män faktiskt en statussymbol. Och det är liksom att man på något sätt får dödsångest och längtar efter att få uppleva sin ungdom igen, om man tror att man kan göra det genom den här yngre, fastare kroppen. Medan yngre kvinnor, alltså äldre kvinnor som skaffar yngre män, på något sätt vill ha en män ur en generation där jämställdhet är mer självklart. Män som inte tycker att det är äckligt eller konstigt med mens. Mm. Och för män som liksom, där MeToo är en självklarhet, inte någonting som bara, vadå, boys will be boys. Det här är ju liksom livets gång.
Och framförallt män som inte tycker att det är jobbigt eller läskigt eller konstigt med en kvinna som har makt. En kvinna som har gjort karriär och som vet vad hon vill, utan som tycker att det är kul och härligt, som inte är rädda. Det,
men precis.
Det kan jag verkligen förstå att man söker.
Så nu vet jag att det, liksom, det är en grov generalisering, men jag tycker verkligen att det finns två, att det är inte alls samma sak, att det är sällan är exakt samma sak med lite äldre kvinnor och yngre män och äldre män och yngre kvinnor. Det är liksom, det är liksom inte riktigt, det går inte riktigt att likställa det.
Nej, nu har ju inte jag heller någon statistik på det där, men när jag träffar par där det är så att hon är äldre och han är yngre, då tycker jag att de har en helt annan dynamik än när jag träffar par när han är äldre och hon är yngre. I det här, när hon är äldre och han är yngre, så är det absolut inte någon slags här mamma-son-grej som jag tycker att det är när det är tvärtom. Då tycker jag att det är så här, hon är liksom någon slags, den yngre kvinnan är någon slags så här kuttersmycke som han visar upp. Någon symbol, han verkar inte så intresserad av henne liksom, medan den äldre kvinnan är mycket mer så här fan stolt och liksom, eller på ett av den här personen liksom, inte utseendet.
Ja.
Jag kanske läser in för mycket i det här, men
nej, men jag tänker det, men ja, alltså det finns såklart undantag måste jag säga, men det tänker jag också, att det var en av de männen som skrev in till Jossa Bäckman och sa att han känner att han blir alltid otroligt stolt när folk tror att han är ute med sin dotter.
Ja, det var så äckligt så att jag fick typ kräks i munnen när jag läste det.
Ja.
Han blir glad när folk tror att han är alltså pappa till den här tjejen.
Ja.
Han ska ju tycka att det är så jävla skämsigt. Varför är jag så dömande här? Varför blir jag så arg egentligen? Vad konstigt. Ja.
Ja, men jag känner också ett sånt, men det handlar väl om patriarkatet liksom, där kvinnor fortfarande är objekt, där kvinnor liksom, där en ung och snygg kvinna är liksom samma sak som status, medan en kvinna som är liksom äldre, inte, det är liksom motsatsen, det, hon är liksom helt enkelt inte värd lika mycket längre. Jag läste en intervju med Steve Bannon som var seniorrådgivare för Donald Trump och så fick han sparken för ett år sedan. Men han är liksom en sån höga populist, för han som jobbar på Breitbart, den här höga populistiska fake news nyhetsbyrån kan man kalla det. Han åker nu runt i Europa liksom och försöker sprida dynga sina höga populistiska tankar och han hade sagt att han säger att det största hotet just nu mot det som han tror på är Time's Up och MeToo-rörelserna, att det är kvinnor som verkligen håller på att ta ner, liksom jobbar stenhårt för att liksom skrota patriarkatet. Som han helt öppet tycker att det är den enda naturliga, jag vet inte om folk använder ordet naturligt, men vad fan är naturligt, vad som inte är naturligt. Men för honom är det den naturliga, liksom, så ska världen se ut, att män är på något sätt naturligt ledare och kvinnor är underkastade.
Mm. Nej, men han är en charmig typ faktiskt, verkligen.
Ja.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men du, vad har du läst mer i veckan?
Oj, vad jag har läst. En ny bekantskap för mig är Gunnar Ardelius, som har skrivit en ungdomsroman, eller en roman för unga vuxna. Jag tycker det är svårt med de där kategoriseringarna. Jag kan ju bara säga en roman. Han skriver en roman som handlar om en 19-årig ung man som heter Sebastian, som försöker orientera in sig i vuxenlivet. Sebastian bor ännu hemma med sin ensamstående mamma, som jag tycker det finns ett väldigt bra porträtt av den här mamman. Hon är liksom, hon är liksom en människa. Hon är inte bara en platityd, eller hon är liksom en människa med kött och blod, som har liksom egen vilja, och är både liksom otroligt fin och otroligt jobbig.
Alltså, du menar karaktärsteckningen är liksom komplex, ja, eller?
Ja, karaktärsteckningen är komplex. Det var det jag försökte säga, men mitt ordförråd räckte inte till just nu.
Ja, nej, jag fattar. Det är lugnt.
Och Tjuren från Solna handlade om Sebastian som söker...
Tjuren från Solna.
Så heter den. Och han försöker liksom... försöker vara en modern man. Han är, och jag tycker det är en ganska fräsch... en så fräsch historia kring hur han försöker vara, hans kompisar vill att han ska vara grabbig, men han förstår ändå att han måste vara, att män också får ha känslor, och han försöker orientera sig i det här liksom, att hur chockerad han blir när han verkligen ibland inte kan kontrollera sina känslor, när han blir ledsen och sårad, och han försöker liksom, det finns en ganska fin scen där han skriver att han önskar att han skulle kunna spakar och knappar som ett kontrollrum där han skulle kunna kontrollera det han känner. Jag tycker det var liksom en fin historia, eftersom oftast de flesta böcker jag läser handlar om unga kvinnor som ska komma in i vuxenlivet och hitta sig själva och hitta sin plats i vår kultur. Och det är mer sällsynt.
Jag tycker att Gunnar Ardelius är en intressant författare också. Han är son till Lars Ardelius och kommer från en riktig sån här, vad ska man säga, den intellektuella... ja, vad ska man säga, eliten i Sverige. Men han har verkligen gjort sig ett namn i sin egen rätt. Han har ju skrivit många fina, väl mottagna romaner i olika genrer. Jag tycker att det är modigt att skriva också i unga vuxna-genren.
Ja.
Han har också varit ordförande för Författarförbundet faktiskt i många år. Jaha. Trots att han är så ung då. Eller ung. Han
det visste jag inte.
Han är väl i min ålder, men ung för att vara liksom aktiv så det sättet. Så jag träffade honom i det sammanhanget några gånger. Han är smart som attan. Ändå väldigt, väldigt kul att du läste den, för att jag har hållit den i handen och tänkt att den här är jag nyfiken på.
Ja, men jag tyckte, för mig var det en helt ny bekantskap, tyckte väldigt mycket om den. Det är det som är ganska underbart när man modererar, eller åtminstone jag har aldrig fått välja vilka diskussioner jag ska moderera på bokmässan, och så blir man bara tilldelad en massa nya bekantskaper. Jag tror faktiskt inte jag skulle ha plockat med det från en bokhylla annars, men nu är jag glad över att jag fick vara med om den här läsupplevelsen. För det är ju sant, alltså mansrollen är ju också det, alltså den här Sebastian, han tycker att det verkar vara så mycket, otroligt mycket enklare att vara kvinna än att ung kvinna, att vara ung man. Vilket säkert, eller det får han ju tycka om han vill, jag vet inte om det stämmer, men jag tycker det ändå, det är viktigt att skriva ur det perspektivet också.
Ja, men verkligen, nu ser jag att han är född 81, han är ju alltså 8 år yngre än jag, han är genom Författarförbundets genom tiderna yngsta ordförande, ja, det tror jag på. Men han är uppvuxen nära Brunnsviken i Bergshamra då, i Solna.
Jaha.
Så att, den har väl säkert vissa kanske självbiografiska drag, den där boken, kan jag tänka mig.
Ja.
Eller så är det bara att han har kopierat miljön. Jag tycker Solna ofta är med i, alltså, typ John Ajvide Lindqvist-böckerna. Och så här, Solna blir någon slags miljö som jag tror att det är ganska bra, så här, ganska vaniljigt förorts, liksom svensk förort. Som är så här lite mitt emellan, du vet.
Som är lätt att kanske identifiera sig med eftersom det inte har några jättetydliga karaktärsdrag.
Nej.
Ja, jag har faktiskt ingen relation till Solna, jag vet ingenting om den. Det känns verkligen som, för mig är det verkligen en helt anonym plats. Men hörru, vad mer har du tänkt på i veckan då?
Nej, men jag har faktiskt tänkt rätt mycket på det här med att prioritera i livet och såna här saker. Och det har att göra med att jag tycker att jag tackar ja till för mycket saker. Så på så vis så var den här The Magic of Not Giving a Fuck rätt så bra. Och att tänka sig livet och livsval på samma sätt som när man städar, röjer ur ett förråd eller städar sina, vad man nu gör, som jag aldrig gör då, typ säg strumplådan eller någonting. Och Sarah Knight, hon hade läst den där Marie Kondo, du vet den där boken om städning.
Jag tänkte just namedroppa den.
Det är också så här The Magic Art of Cleaning eller vad den heter. Den har blivit någon sån här kult, en japansk tjej som har skrivit någon sån här superbästsäljare, hur man städar.
Man ska ta ett klädesplagg eller en sak och ska man verkligen ta den och hålla i den och känna, älskar jag den här? Den här grejen, om inte får den ryka. Man ska bara ha saker som man gillar omkring sig.
Och det finns en del rätt störda videos på Instagram när den här Marie Kondo håller på och viker olika skjortor och känner in och sådär. Jag är lite mer för så här, bra låda, dålig låda, slänglåda, skänka bort låda. Och inte vika så mycket, men jag tycker ändå att det ligger något i det här Sarah Knights metod som är så här, du ska titta på alla saker, du ska skriva en lista på alla saker du har i livet. Och så ska du känna efter så här, middagar med tant Märta. Ger det mig energi eller drar det bort energi från mig? Ja, men om det drar bort energi, då ska du vänligt tacka nej till nästa middag med tant Märta. Och det kommer gå, och det är då man liksom övar på det här, den här mentala städningen.
Så intressant att du säger det, för i veckan gjorde jag så här en equus coaching, alltså hästcoaching. En vän som precis utbildade sig till hästcoach, och hon behöver folk att träna på, och då fick jag vara en sån.
Ja, alltså med hästcoach, hon coachar inte hästar, utan hon coachar människor, fast med hjälp av hästar, eller hur?
Precis, och då speglar liksom hästen.
Det är roligt om hon bara, Brunte, känner du att det här ger dig energi?
För sluta umgås med Polle.
Precis.
Ja. Nej, men det är så spännande, för man är ju van att sitta på en hästrygg, inte att jobba på hästen, med hästen på marken. Och då står man liksom i en ring, och man ska verkligen, för mig blir det genast en prestation, jag kan det här med hästen, jag fixar det här, ska man få hästen att bara med sin energi, att trava och galoppera och stanna.
Det hade det blivit för mig också, jag hade direkt gått in i så här full on prestations.
Ja men exakt så var det för mig. Det var ju hemskt när Magnus, det här andra gången gjorde det, första gången var Magnus med, som då inte är ett hästbra, så han bara gick in och den där hästjäveln lydde hans minsta vink.
Fan också, var han nöjd eller var han nöjd, Magnus?
Herregud, han vill tala om det, han vill fortfarande tala om det liksom en månad sedan. Han är hästjäveln liksom, fick den nödonäppe att trava och sen bara var det stopp liksom. Och då blev jag också alldeles blockad. Och jag bara, Men då sa, och då den här min coachvän började snacka, och hon sa att vad är det som liksom, vi talar om mina prestationer, att jag tror att jag liksom måste prestera för att bli älskad. Och så berättade jag att jag var liksom stressad ibland, det var det så mycket, alltså det är så mycket folk att träffa och grejer att göra och liksom FOMO, måste tacka ja till allting. Och sa hon så här, det här känns så otroligt förbjudet. Men hon sa att gör en lista på människor som är inte så viktigt för dig att du träffar. Som det känns mer som ett jobb än som ett nöje. Och som sagt, obs, gör den här listan för hand på ett papper. Gör det inte elektroniskt.
Exakt. Och, lägg inte upp det på Facebook.
Nej, exakt. Och det var så, när hon sa det kändes det liksom, det kändes så otroligt förbjudet att göra en lista, att rangordna folk liksom och känna att när är det, det här som tar mer energi än det ger. Men det är ju exakt det du säger till mig nu, att du också fick som en aha-upplevelse i den här boken.
Absolut, vad intressant att du har gått igenom den processen också. På min lista av inte umgås mer finns vissa också som man umgås med på grund av att ens barn umgås med deras barn.
Ja.
Och
ja,
vad är det? Är det likadant i USA eller? Men i Sverige är det ju helt bizarrt. Då måste man plötsligt liksom hålla på och dinera och luncha och hänga och jogga och jag vet inte fan allt man måste göra med de här människorna som säkert är jättetrevliga, men det är ju lite som ens kusiner, man kan inte hjälpa att man är släkt liksom, eller en syskon för den delen, det behöver inte betyda att man passar ihop. Ibland så träffar man ju helt underbara personer och det har hänt mig också, det är jag jättetacksam för, som man liksom bondar med och eller bara har roligt med, eller det kanske är någon pappa som är jättesnygg också och rolig att prata med då och då, så det är ju inte bara så här av ondo, men det här tvånget att parmiddaga sig med liksom ungarnas polares föräldrar, nej, det är på nej-lista.
Men det är väl lite samma sak som att umgås med när ens man har träffat någon person som han tycker super mycket om, och sen ska man buntas man ihop liksom med ett killgängs fruar, eller egentligen bara en persons fru, och man känner att måste bara liksom hänga med nu för att den här mannen, min Magnus blir så glad över att umgås med den här killen.
Nu har min man en förmåga att bli god vän med kvinnor, vilket gör det hela mycket lättare. De har ofta rätt trevliga killar också, så man kan hänga med. Det funkar.
Ja, det är bra.
Den är inte lätt heller. Det där har jag fått säga ifrån en och annan gång. Man får ju absolut inte begå det här fatala misstaget i ett parförhållande att man spontant bjuder in ett par vars ena hälft man just har lärt känna hem utan att man liksom kollar med sin partner vad hen tycker om det, utan absolut inte hem, utan man måste ha en flyktväg, det måste vara i så fall kanske på en drink eller någonting sånt där på ett ställe ute, så att liksom.
Och så måste man ha en kompis eller ett barn som kan ringa en och fejka att det blir en
men det här att ha folk hemma och man liksom har, man kan inte så här, man kan ju inte bara gärna säga att
ja, ni var tråkiga, ska vi nog vara goda och gå hem nu.
Eller så här, det har hänt en grej här på, i ett annat rum. Hej då. Så kom man in där, kom man inte ut.
Fast när Peter och jag jobbade på morgon-tv, då kunde han ibland vara, vi åt middag hos er, kunde han vara sådär att, sorry, jag går lägga mig nu.
Ja, han hade alltid det kortet, så här, jag måste faktiskt upp klockan 3:30. Och det var ju oftast därför han drog det kortet också.
Men
ibland med mina släktingar sa han helt plötsligt bara, jag måste gå och lägga mig, så bara går han iväg och sen går jag ner en timme senare. Då ligger han liksom på så här telefonsurfar i goda ro och käkar chips på någon soffa.
Men vet du vad? Istället för att se det som oförskämt, ska vi se det som inspiration.
Inspiration att vara oförskämt kanske.
Ja, men bara vad känner det här är tråkigt, så bara drar man och kollar Instagram istället.
Ja, jag tror inte jag vågar det.
Alltså, ja, jag utmanar dig. Jag utmanar dig.
Eller bara mitt i ett samtal med någon som är tråkig så drar man ut telefonen och en chipspåse. Jättekonstigt.
Ja, men det är inte okej. Sånt händer ju i verkligheten. Liksom.
Nej, det är faktiskt inte okej någonstans. Det är faktiskt bara helt stört beteende. Utan då får man ju skylla på något och springa iväg. Typ diarré. Nej då. Jag måste dra. Nej, men hon Sarah Knight, hon hade det i alla fall som någon slags, hon hade olika tips. Man kan alltid skylla på att man har något problem med magen om man inte vill gå hem till någon, för då vill ingen att man ska komma hem. För mig är det lite väl grafiskt, jag vet inte, det känns som att man ljuger lite väl mycket, men
nej, men kan man bara inte säga så som vi snackade om i början, var så att nej tack, det funkar inte nu. Bara vänja människor vid liksom att man inte alltid behöver ge, allt behöver inte motiveras.
En sak som man behöver öva, bara en sista grej. En annan sak som jag tror kan vara bra att öva på, särskilt för kvinnor, är att våga visa när man blir ledsen över något. Så här, som en kompis som ställer in i sista minuten, eller en liksom någon som säger någonting, att man bara, ja, nu blev jag lite ledsen, eller jag förstår att det är stressigt nu och så här, men jag hade velat, alltså, det är så svårt att göra det, för man vill inte vara den där som skuld och skambelägger och så här, är den här tråkiga, man vill alltid vara en good sport liksom.
Verkligen, och, ja, men det är ju helt, för mig det känns helt omöjligt att säga.
Särskilt för kvinnor i alla fall min äldre generation liksom, i min släkt, då är det så här, då ska man alltid vara så här, ja, det gör ingenting och det ordnar sig, förstår vi, och det förstår du, och det, nej, men jag förstår verkligen, och så här. Och sen så inkapslat i all den där glättigheten längst in finns en liten tagg som sitter, ja, liksom, och den är inte bra, jag tror inte på det.
Ja, men gäller det alla känslor att kunna säga också så här, gud vad glad jag blev nu, ja, det är såklart mycket lättare att säga något sånt, för då,
ja, oh ja.
Det gör ju alla bara glada.
Men jag tycker i Sverige kan vi bli betydligt bättre på att säga, vad glad jag blev över att du sa det där. Och det måste jag säga, att det fick jag fasen med mig från mina 10 år utomlands, att komma hem och vara så där. Vet du vad, den där dragningen du gjorde, kan man säga till någon kollega man aldrig har pratat med, typ så här, fasen vad bra det var. Det kostar ju ingenting, och den personen blir ju jätteglad och får det där på sitt konto, liksom.
Ja.
Nu har vi blivit självhjälpsexperter. Vad mer har du, vad mer har du läst i veckan?
Men alltså, jag har läst så otroligt mycket. Nu kändes som sagt liksom att allting bara flyter ihop. Men jag skulle vilja tala om en bok jag är på väg att läsa, som verkar så intressant. Den heter Internet är trasigt och är skriven av Karin Pettersson och Martin Jelin. Och Karin Pettersson, hon har jobbat som, hon var politisk chefredaktör på Aftonbladet.
Ja, precis. Och hon gjorde ju karriär också i väldigt unga år inom Socialdemokraterna och blev politisk sakkunnig till, jag tror, Bosse Ringholm. Och, ja, men hon var så här superstjärna inom S, ungdomsförbundet och så vidare.
Jaha, det visste jag inte. Mm. Ja, men hon skriver, jag liksom bara börjar läsa den, men den verkar jätteintressant. Och Martin Jelin har ju bott i USA i många herrans år, och hon bor väl på östkusten, men åker regelbundet i Silicon Valley.
Mm.
Och de skriver om... ja, men de skriver om hur internet liksom hade alla... Det som jag också kände, att det finns ju alla... så mycket potential för att verkligen göra världen mer demokratisk och mer jämlik, och allas röst ska bli hörda. Men senast, alltså men långt tidigare, men senast nu, det här amerikanska presidentvalet visar ju att tvärtom har ju internet på många sätt gjort världen mer odemokratiskt, och liksom istället för att öppna upp har den ofta liksom stängt ner folk i filterbubblor där man bara, eller jag tycker det ser, på engelska låter det bra, en echo chamber, alltså man får alltid samma svar när man ropar någonting, och så tror man att det är liksom att det är världen som ser ut så här, trots att man bara sitter i en liten kammare.
Bekräftelsebubbla, absolut.
Och hur mycket liksom Facebook och Twitter och Google, hur otroligt svårt det är att få ett svar. De talar om att de är så transparenta och öppna, och Zuckerberg pratar liksom, låtsas vara en lättillgänglig, du kan bli kompis med honom på Facebook, men i praktiken är det ju omöjligt att få tag på dem. Alltså den som jobbar som journalist vet liksom att det finns liksom, man får aldrig ett svar. Alltså det är bara en mur som möter en, man försöker kontakta någon som jobbar på de här ställena som kan ge en svar på någonting. Nu har det ju alldeles nyligen så det finns den här Infowars med den Alex Jones, vet du, den här galna YouTube-profilen och podcastaren som verkligen har
någon slags
många följare.
Ond extremhöger influencer som Donald Trump också gärna klappar på ryggen och säger great work.
Ja, precis. Och Donald Trump gästar väl hans nu minns jag inte vad hans YouTube-kanal, hans
vlogg eller någonting.
Precis, valet. Ja, precis. Och, men nu sa äntligen, alla Twitter gjorde inte, men Facebook tog ner honom för att de verkligen har nu tagit på allvar det här med fake news. Så tidigare har de bara sagt att vi är liksom ingen nyhetsbyrå eller mediebyrå, vi är bara en plattform där folk får sprida vad de vill. Men nu har de äntligen börjat ta ett ansvar och liksom stängt ner. Och då tog de faktiskt bort honom för att för de kallar liksom hans hatprat, heter det så på svenska. Att liksom han spred osanningar och hat. Mm. Och nu läste jag faktiskt också att PayPal har gjort samma sak. Och precis som för Joakim Lamotte i Sverige så finns det jättemånga sådana mer eller mindre seriösa personer som kallar sig för journalister och som vill att folk ska betala dem direkt. Och då har den här Alex Jones då försökt sig stå där på PayPal, men nu sa också PayPal ett inte för evigt, men de hade ett, jag vet inte hur många veckor eller hur många dagar de hade så här stopp för att han helt enkelt sprider ondska. Mm.
De av er som inte har sett Last Week Tonight med John Oliver på HBO, väldigt, väldigt kul, och titta gärna på den episoden när han driver med den här Alex Jones och hans bizarra vlogg och hans sjuka sätt att kränga helt så här, hittepå produkter tillsammans med någon så här hittepåexpert som inte alls är någon läkare som säger att den här saken, den kommer ni göra er mycket friskare.
Och sen så är det blod.
Ja, så är det någon så här någon jävla fjant som liksom knappt har gått på universitetet som sitter i en vit läkare och spelar
och expert.
Ja, det är så komiskt. Det är så komiskt och hemskt och tragiskt samtidigt.
Och han är ju mångmiljonär, alltså folk går ju på det. För det är ju också, det handlar ju också till stor del om att kunna bekräfta folk lyssnar ju på det de vill höra. Mm. Och det finns ju många som hyser samma liksom, sexistiska och främlingsfientliga åsikter som den här Alex Jones gör.
Ja, men alltså kudos till Karin Pettersson och Martin Jelin, riktigt duktiga medieprofiler får man säga, journalister. Och Karin var en av dem som tillsammans med, tror jag, Martin Ahlberg och någon till startade den här tidningen Fokus för några år sedan.
Jaha, det var dom, det visste jag inte.
Ja, och sen så, nu är hon väl och jag tror att hon läser på Harvard och så här, journalist studies, kanske samma program
det
som,
du, år, tror jag.
Som du gjorde, ja.
MIT och Harvard är hon på nu, ja, eller var hon på kanske, jag tror hon kom hem, tror jag.
Men kul ändå att de gör de två, liksom, de gör journalistiska gärningar som är väldigt välbehövliga. Bra.
Ja, ja, men jag ser väldigt mycket fram att läsa den här boken, Internet är trasigt heter den.
Mm.
Du då, vad ska du läsa nästa vecka?
Vet du vad, jag hade faktiskt tänkt, den andra boken jag köpte på flygplatsen som jag aldrig kom till var ju den här Yagyasi, Homecoming, som du har.
Jaha!
Jag vet att du läste den för ett år sedan och jag bara kände att jag blev sugen på att läsa den nu.
Eftersom nej,
det här,
det.
Ja, det här Peppe är ju, det måste vi ju faktiskt, det tål att sägas igen att det, vi är ju två kompisar som pratar om böcker som vi läser utifrån vad som faller oss in. Vi har ju inga pretensioner att vara liksom litteraturkritiker där man måste förhålla sig till utgivningsdatum och recensionsdatum och ens vara speciellt saklig, för att vi pratar utifrån våra känslor och hoppas att ni är med oss och tycker att det är kul, som, ja, men som en liten läsecirkel eller vad man ska säga.
Ja, men precis så är det.
Och då känner jag att nu när jag är så stressad också, jag måste välja med magen och inte då välja med prestationshatten på, som jag annars gärna gör. Bara, den här, den måste jag nog läsa, för den är så ny nu och den är så omtalad och det blir säkert, utan så här, ja, men jag måste läsa det jag verkligen känner för.
Men fan, nu måste jag komma med bekännelse. Alltså jag tycker att den här Internet är trasigt är otroligt spännande att läsa. Men om jag ska vara alldeles ärlig så kommer jag också att vilja läsa den, för att jag tror att jag kommer att bli, alltså med en prestation, för jag tror att den kommer att göra mig lite klokare eller liksom mer allmänbildad.
Jo, fast den typen av prestation är ju för dig. Den är ju inte för andra, eller hur? Det är ju inte för att du ska gå runt och bara så här kunna droppa grejer på en middag, eller?
Nej, men det gör jag ju ändå.
Du får gärna droppa i podden. Nej, men det, där, det går väl inte alltid att renodla. Och det är klart att jag ibland tycker att jag är ju faktanörd och jag tycker att det är jätteroligt att läsa H också för att lära mig saker. Men eftersom de senaste middagarna jag varit på och börjat diskutera feminism och så har urartat lite, eftersom jag blev så vansinnigt arg på alla, så kanske jag ska ligga lågt ett tag.
Fast vet du vad, jag tycker
också middag med mig själv.
Ja, det tycker jag, det ska jag just säga, du ska aldrig mer träffa människor. Nej, men vet du vad, jag tycker att precis som man ska få vara ledsen och säga det, så då måste man kunna säga att det här gör mig otroligt arg. För att jag tycker det, ja, jag förstår att det inte är speciellt kul att alltid vara den som skapar dålig stämning, men det är också otroligt viktigt att säga emot när någon, alltså liksom stå upp för kvinnor och feminism och krossa patriarkatet.
Apropå det, är jag sjukt glad över att Clara Henry håller på att spela in en ungdomsserie som heter Sjukt oklart, som handlar om en 24-årig tjej som har typ flummat runt ett tag och rest omkring och vill göra om sitt liv, och då plankar hon in som en 16-åring och går om för att gå om gymnasiet. Jättekul koncept som jag tror finns det finns någon amerikansk film som är lite dylik. Så. Men jättekul att det är Clara Henry, jättekul att huvudkaraktären också är lesbisk. Den skrevs, eller konceptet togs fram av någon manusförfattare där, då var det tänkt att det skulle vara en kille som är gay. Och sen var de så här, vad fan, hur ofta får man se en tjej som är lesbisk? Och att det är liksom inte huvudgrejen, hon råkar bara vara det. Så Clara Henry är väldigt intresserad av representation, så att säga, i alla.
Men Vet du vad, det känns där också som det är, alltså, jag läste en annan bok som jag ska en diskussion jag ska moderera på bokmässan, heter En spellista för sömlösa nätter, som är skriven av Dea Solin, en österbottnisk ung kvinna som också handlar om en 19-årig lesbisk kvinna, där det liksom där sexualiteten egentligen inte är liksom inte så där att kolla hon är lesbisk, utan det är bara en historia om en person som råkar ha den här sexuella orienteringen. Alltså lite så som i Pojken som vi snackade om i förra veckan, där det inte var, där folks könstillhörighet och sexualitet var ganska flytande och oklar, men det ändå var en ganska ändå var en bra historia, där jag tycker det känns, ja, men det känns som en ny era där folks sexualitet verkligen, det är inte en så stor grej om man inte är heterosexuell.
Precis, det är att inte göra en grej av det. Då måste jag bara nämna, apropå nu när vi ändå håller på och nämndroppar olika krönikor och skribenter och DN Folk och vad det nu än är. Lisa Magnusson skrev en krönika idag som hette Ta på er kläderna, feminister. Och då var det såklart en rubriksättare som hade haft roligt, för att hen visste att då tittar man ju dit. Men andemeningen i krönikan var faktiskt jävligt vettig. Hon menar så här att de som håller på med sån här
kroppspositivism,
på inte bara att vi får vara vilka vi vill, utan så här, vi snarare så här, det är jättebra att vara tjock, kolla här vad jag väger mycket och så där. De har liksom missat vad Lisa Magnusson stes, liksom, de har liksom missat grejen att det inte ska spela någon roll. Och det är klart, om man gör en grej av
ja, men precis. Ja. Ja, jag förstår så där att jag är liksom, jag är tjock, men jag är ändå sexy. Det är liksom, ja. Fan, är det faktiskt så viktigt att vara sexy, eller så viktigt att vara snygg? Är det liksom, kan inte vi alla bara vara att inte ha liksom någon, måste man alltid ha en sån relation till kroppen? Kan inte bara, nu fattar jag det, alltså jag tycker det är svårt att tala om sånt här, för att när man sitter och själv har en enorm kropp är det svårt att säga vad folk som är tjocka ska göra med sina kroppar. Men som sagt tyckte jag, men jag fick den i morse, du hade skickat en krönika, men jag tyckte också att den var väldigt bra.
Ja, men den var intressant i alla fall och ganska vågad. Hon kommer få jävligt mycket hat, tror jag, Lisa Magnusson. Men jag förstår tesen, det kanske inte funkar i praktiken. Det kanske är så att man måste liksom göra en grej av det först, typ. Jag måste göra en grej Exakt. Först av att jag är lesbisk innan det kan bli något som folk inte tänker på, för först måste vi tala om det eller någonting sånt.
Vänja sig vid att det existerar någonting sånt.
Men jag menar, vi är ju fortfarande inte, vi är ju inte där att när alltså folk som många människor tycker avviker från normen, liksom sexualitet eller kroppsform eller någonting, så är det ju någonting som alltid kommer först i, eller näst först eller tredje först i en beskrivning. Jaha, vem var den här? Eller hur är den här personen? Jo, men du vet, henne kommer från därifrån och jobbar med det, är gay, är bla bla bla, du vet, det kommer alltid med sådär.
Man utgår alltid från styrt som normen, att är man heterosexuell, har en norm kropp och liksom typ leva ett parförhållande, så då behövde inte nämnas någonting mer om en. Men så fort man tar ett ministeg utanför det här, då liksom blir det genast ett karaktärsdrag. Då liksom definierar det en genast som person.
Tack för att du så väl formulerade det jag försökte svamla fram. Och med de orden tycker jag att vi faktiskt tackar för idag och skickar dig på flygplanet till Sverige, Peppe. Vad tror du?
Ja, hej Sverige, vi ses på onsdag.
Hur fasen vad jag hade önskat att jag hade kunnat vara där i Göteborg och umgås med dig och lyssna på de här roliga praten du kommer ha. Kan du inte lägga ut alla dina tider och så på Instagram? Så att,
men jag gör det på Insta och på Facebook. Jag ska också lägga ut den där Lisa Magnusson-krönikan, för jag tyckte att jag lägger ut den på Facebook.
Ja, men värt att diskutera.
Jag kommer att känna mig halv i Göteborg utan dig, Karin.
Och jag kommer känna mig halv här i Stockholm där jag är fast. Men du kommer också få hänga med Cecilia Blankens, vår gemensamma vän, som är en underbar person. Och så kommer du träffa en massa roliga, roliga människor. Så att... Och förhoppningsvis inte lika många nazister som förra året.
Ja, fy fan alltså. Hörrni, ta hand om er. Vi ses i Sverige. Följ oss gärna på Instagram och Facebook. Och vi hörs nästa vecka.
Puss och kram.
Puss och kram. Hej då!
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.